Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Problems with Modern Monetary Theory är Robert Wenzels korta, polemiska sakprov som modern monetär teori, ofta kallad MMT. Boken är utformad som en direkt kommentar till Stephanie Keltons The Deficit Myth, en välkänd populär framställning av MMT. Wenzel, som var redaktör och utgivare för Economic Policy Journal, kom, närmar sig ämnet från en tydligt marknadsliberal och österrikiskt influerad hållning. Hans syfte är inte att ge en neutral introduktion till MMT, utan att ifrågasätta dess grundantaganden och de politiska slutsatser som kan följa av dem. Särskilt riktar han in sig på uppfattningen att en stat med egen valuta har långt större utrymme för underskott och penningutgivning än vad traditionell ekonomisk debatt brukar. Medie. Texten fungerar därför främst som en motröst till Keltons argument snarare än som en heltäckande lärobok i offentlig ekonomi. Den som läser boken får möta en koncentrerad kritik av statlig intervention, räntestyrning, budgetunderskott och tanken att staten kan hantera ekonomins centrala avvägningar utan betydande marknadssignaler. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, boken prövar MMT genom en direkt läsning av The Deficit Myth. Wenzels centrala grepp är att diskutera MMT via Stephanie Keltons The Deficit Myth, istället för att först bygga en bred historik över monetär teori. Det gör boken till en kommentar med ett tydligt motargument, snarare än en fristående, systematisk genomgång av alla MMTs varianter. Keltons bok riktar sig till en bred publik och ifrågasätter vanliga föreställningar om statliga underskott, statsskuld och vad en valutautgivande stat faktiskt kan finansiera. Wenzel menar att denna populära presentation döljer svagheter i teorins mer grundläggande antaganden. Hans fokus ligger alltså på sambandet mellan idéer om statens monetära kapacitet och de politiska program som sådana idéer kan legitimera. Den direkta formen har en fördel. Läsaren kan jämföra invändningarna med den bok som kritiseras. Samtidigt innebär den att Wenzels resonemang ofta förutsätter att läsaren redan känner till åtminstone huvuddragen i Keltons framställning. Boken bör därför läsas som en partisk granskning i en pågående ekonomisk konflikt. Den försöker inte förena perspektiven utan söker visa varför Wenzel anser att MMT bygger på felaktiga slutsatser om hur priser, räntor och resurser samordnas i en ekonomi. För det andra, marknadspriser och räntor ses som information som staten inte kan ersätta. En bärande del av Wenzels kritik gäller marknadens roll som samordnare. I hans perspektiv är priser och räntor inte bara resultat som politiken kan justera efter önskemål. De fungerar som signaler om knapphet, risk, tidspreferenser och konkurrerande användningar av resurser. När staten försöker styra räntor, öka utgifter eller använda centralbanken för att stödja finanspolitiken riskerar den enligt Wenzel att försvaga just dessa signaler. Han invänder mot idéer som han tolkar som att marknadsutfall annars skulle bli orimliga eller att staten behöver ingripa för att hålla viktiga priser på en rimlig nivå. Här blir skillnaden mellan perspektiven tydlig. MMT betonar statens institutionella förmåga att skapa och spendera sin egen valuta, medan Wenzel betonar de reala begränsningar som inte försvinner när betalningsmedel kan skapas. Enligt denna kritik kan ny finansiering flytta köpkraft och påverka relativa priser, även om staten tekniskt sett alltid kan genomföra betalningar i sin valuta. Argumentet är därför i grunden inte bara bokföringsmässigt. Det handlar om vem som bäst kan avgöra hur resurser bör användas, politiska institutioner eller decentraliserade beslut från hushåll, företag och sparare. Wenzel väljer konsekvent den senare utgångspunkten. För det tredje, underskott behandlas som en fråga om reala resurser, inte bara valuta. MMT förknippas ofta med påståendet att en stat som utfärdar sin egen valuta inte är ekonomiskt begränsad på samma sätt som ett hushåll eller ett företag. Wenzel vänder sig mot slutsatser som kan dras av denna skillnad. Att staten kan betala räkningar i den valuta den själv ger ut betyder, enligt hans synsätt, inte att den kan skapa de varor, den arbetskraft, de investeringar och den produktion som utgifterna kräver. Den viktiga frågan blir därför inte enbart om staten kan finansiera ett underskott, utan hur utgifterna påverkar resursfördelningen och köpkraften i resten av ekonomin. Denna invändning placerar inflation och felinvesteringar i centrum. Om nya offentliga utgifter konkurrerar om begränsade resurser kan resultatet bli stigande priser eller en omdirigering av kapital från användningar som marknaden annars hade valt. Wenzel använder denna typ av resonemang för att avvisa idén att budgetunderskott i sig skulle vara okomplicerade så länge staten kontrollerar sin valuta. Det är viktigt att skilja hans argument från den enklare uppfattningen att varje underskott automatiskt ger inflation. Hans mer övergripande kritik är att en politik som tonar ned finansieringsbegränsningar kan underskatta de ekonomiska konsekvenser som uppstår innan inflationen ens är fullt synlig. För honom är knapphet, inte den statliga budgetens bokslut, den avgörande begränsningen för det fjärde. Invändningen mot räntan nära noll riktas mot MMT:s mekanism för finanspolitik. En mer avgränsad fråga i Wenzels kommentar gäller MMT:s diskussion om korta räntor och finanspolitiska underskott. I debatten kring Keltons bok finns tanken att statliga underskott, utan särskilda åtgärder, kan pressa den korta räntan nedåt. Wenzel behandlar detta som ett exempel på ett antagande han anser vara ekonomiskt orimligt. Hans invändning bottnar i att räntan, enligt hans marknadsorienterade syn, inte bör förstås som en enkel teknisk följd av statens konton eller centralbankens balansräkning. Räntan uttrycker också hur människor värderar konsumtion idag jämfört med konsumtion i framtiden samt hur risk- och kapitalefterfrågan bedöms. Därför menar han att en teori som i hög grad förklarar räntan genom statliga flöden riskerar att förenkla ett betydligt bredare samspel. Ämnet är viktigt eftersom räntan länkar ihop MMT:s penningpolitiska och finanspolitiska argument. Om staten kan finansiera utgifter utan att möta stigande finansieringskostnader blir det lättare att argumentera för varaktigt expansiva program. Wenzel vill istället betona att räntor som hålls nere genom offentliga eller monetära ingrepp kan ge missvisande signaler till långivare och investerare. Boken erbjuder främst en skarp invändning, inte en neutral teknisk kartläggning av räntemarknader. Läsaren behöver därför skilja mellan Wenzels principiella kritik och en fullständig empirisk prövning av hur räntor faktiskt har rört sig i olika länder. Slutligen, den korta formen gör boken till en ideologiskt tydlig motbok snarare än en lärobok. Bokens format är en viktig del av hur den bör bedömas. Den presenteras som en kort skrift och dess ambition är koncentrerad kritik snarare än akademisk översikt. Det kan vara användbart för läsare som redan har tagit del av MMT genom Kelton eller genom den politiska debatten och vill se ett tydligt formulerat motperspektiv. Wenzel skriver med stark övertygelse och hans kritik av MMT är nära förbunden med en bredare skepsis mot statlig styrning av ekonomin. Det ger texten skärpa eftersom läsaren sällan behöver undra vilken princip som vägleder resonemangen, men det innebär också en begränsning. Den som söker en välvillig presentation av MMT:s egna definitioner, interna meningsskiljaktigheter och svar på vanliga invändningar får inte en balanserad helhetsbild här. Mottagandet har också varit blandat. Vissa läsare uppskattar den som snabb och klargörande, medan andra har uppfattat den som splittrad eller för kort för ämnets omfattning. Den skillnaden är rimlig med tanke på genren. Wenzel försöker inte skriva den slutliga uppslagsboken om pengar och offentliga finanser. Han skriver en intervention i en idédebatt, där målet är att få läsaren att ifrågasätta om MMT:s till synes enkla budskap om underskott och valuta verkligen tar tillräcklig hänsyn till marknadsprocesser. Incitament och real knapphet. Sammanfattningsvis, Problems with Modern Monetary Theory passar bäst för läsare som redan känner till den grundläggande MMT-debatten. Eller som har läst Stephanie Keltons The Deficit Myth och vill pröva dess slutsatser mot en uttalat marknadsliberal kritik. Den kan också vara relevant för den som intresserar sig för svensk ekonomisk debatt om statsbudget, Riksbankens ränta, inflation och gränserna för offentlig finansiering. Sverige har en egen valuta och en lång tradition av diskussion om finanspolitiska ramverk, vilket gör den principiella frågan om statens handlingsutrymme igenkännbar. Även om boken huvudsakligen utgår från amerikansk debatt. Den praktiska nyttan ligger främst i att den tränar läsaren att skilja mellan förmågan att skapa pengar och förmågan att skapa reala resurser. Wenzel påminner konsekvent om att produktion, kapital och arbetskraft inte uppstår enbart därför att staten kan betala i sin egen valuta. Det som särskiljer boken från många introduktioner till MMT är dess direkta konfrontation med en enskild, inflytelserik populärbok. Den är mindre bred, mindre avvägd och mindre pedagogiskt heltäckande än en akademisk översikt, men också mer koncentrerad som polemik. För en läsare som vill ha ett slutgiltigt avgörande i MMT-frågan räcker den inte på egen hand. För en läsare som vill förstå den principiella invändningen om marknadspriser, räntor och real knapphet erbjuder den däremot ett kort och tydligt motargument. Om du vill stödja Robert Wenzel, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!